det här är en härlig blandning av musik. Det här är, jag vill säga, svensktoppen med psalmboken. Nu blir det lite fel. Sjunger du psalmboken, vi har moderna låtsånger och gamla väckelsesånger. Det är en väldig blandning på sånger det här. Men det fungerar ju. Sen kanske någon skulle säga att det inte är rätt, men det fungerar ju faktiskt att ha den här blandningen av både psalmbok och väckelsesånger och modern låtsång. Och så är det så med alla sånger att det finns träsånger i alla dess lag som man helst vill sluta sjunga men ens har börjat. Jag såg nyårsdagen, då var det någon gudstjänstlig högmässa, vad man nu har för namn på det där, någonstans, jag tror det var Storkyrkan, så hamnade jag mitt i någon riktig sån här träig psalmsång. Det var ju väldigt vackert orgelspel, men, och texten var väldigt vacker, men att sjunga med i den där, köre tid, det krävs en musikerutbildning för att kunna. Nåja, men man kan plocka bort det som inte, och så tar man det goda i sångerna. Så är det, det har man rätt att göra. Nu skulle jag undra, vill jag veta hur många har gett ett nyårslöfte i år? Ger ni en nyårslöften här? Nej, det har inte jag heller gjort. Ni har slutat med nyårslöften. Ja, det är kanske lika bra det. Nej, det är ju ofta så. Det är ju de löften man ofta ger vid nyår. Det är att man ska sluta dricka, man ska sluta röka. Det är ju väldigt populärt med nyårslöften på det här. Att börja det nya året med att ge ett nyårslöfte. Man kanske ska sluta äta godis, och det skulle aldrig klara av att hålla ändå. Men jag tror att någonstans så står man inför att avge ett löfte. Så inför det nya året, det är något nytt som ska komma. Och då vill jag börja det här nya året med att lova någonting. Det blir någonting speciellt över det här. Och det är ju som sagt vad mest rör sig om, cigaretter, alkohol och godis. Och det kan vara andra saker också. Men har ni tänkt på en sak? När man ger ett löfte, då ska man faktiskt se till att man kan infria det här. För att, vad är det för mening att ge ett löfte som man inte kan hålla? Det är lätt att ge ett löfte, men ibland kan det vara lite svårt att hålla det, va? Sen kan det ju dyka upp omständigheter som gör kanske att det inte funkar. Har ni tänkt på att om man är borgenär, en borgenär är någon som skriver på, om jag tar ett lån så säger banken, men också om borgenär. Ja, så frågar jag, kan jag ha min fru som borgenär? Det skulle de förmodligen inte godkänna, eftersom de skulle tycka att vi skulle stå på lånet bägge två. Men så går man till någon och frågar, kan du bli en borgenär? Då innebär ju det att om inte jag kan betala lånet, så måste den som är borgenär ta hand om det här. Och det är en viss form av löfte som är som borgenär. För att jag säger att om inte hon eller han kan betala, så tar jag hand om skulden, så betalar jag det. Sen är det tyvärr väldigt många borgenärer som hamnat i problem. Det är att de kan inte betala, helt enkelt. Och i den snällhet och godhet så har man skrivit på det här borgenärskapet. Sen hamnar man själv på pottkanten där man kanske får gå ifrån hus och hem. För att det inte har funkat. Och när det gäller löften, då är Bibeln framme som vanligt där. Har ett litet ord där ifrån Predikaren. Jag tror de flesta har börjat förstå att temat är löften idag. Ifrån Predikaren 5, kapitel 5. Och där står det ifrån vers 3. Så här. Predikaren 5 och 3. Dröj inte att infria det löfte du har gett åt Gud. Ty han har inte behag till dårar. Håll vad du lovar. Man kan alltså lova Gud saker. Vers 4 säger, det är bättre att du inte lovar något än att du lovar och inte håller det. Så Bibeln ger faktiskt en klar förhållning i det här med löften. Ge löften, ge det åt Gud, så se till att infria det så fort du kan. Och generellt, ja, lova inte mer än du kan hålla. Det blir ett bra mått här i livet, måttstock. Bibeln, det jag kallar det för Guds manual till mänskligheten. Det är som man köper en bil. Förhoppningsvis så ligger en manual i den. Och där står det en massa bra saker om bilen. Hur det fungerar. Det står om serviceintervaller och så mycket annat. Och läser man den så fungerar det för det mesta. Framförallt så står det om det inträffar något som man inte känner till, så ska man gå in på verkstaden. Och så är det med Bibeln. Bibeln är manualen för oss människor. Och den är full av löften. När jag slog upp ordet löfte i någonting som heter illustrerat bibellexikon. Det finns tyvärr inte längre. Det här var ett jättebra bibellexikon i tre delar. Som är, det går inte att få tag i knappt idag. När man slår upp löfte där så står det se även. Och så kommer det lova, förbund, trofasthet, det är trofast, församling, arv, tro, frälsning, hopp, himmel, tillkommelse, Guds rike, härlighet och fullbordan. Tänk att läsa ett enda litet ord och så står det hänvisning till så här mycket annat. Alla de här orden som jag läst upp, det handlar om löften ifrån Gud. Och det här är så stort att vi behöver flera söndagar för att gå igenom alla Guds härliga löften. Jag ska bara ta en liten bit av det idag. Löften. Egentligen skulle det kanske kunna passa bra att sjunga löftena kunna i svika idag. Men det gör vi inte. Men vi ska börja titta på löftena. Och det finns en liten intressant detalj i det här med löften som vi kanske missar ibland. Vi börjar i det lilla brevet Titus. Det är två bibelställen för det här. I Titusbrevet. Brevet till Titus. Det första kapitlet. Och vers 2. Här står det ifrån vers, här står det i vers 2. Nu tar jag bara den här versen för att och som ger hopp om evigt liv. Ja, evigt liv har Gud som inte kan ljuga utlovat från evighet. Den lilla enkla detaljen i det här, i den här lilla versen, det är att löftet kommer ifrån Gud. Det står att jag evigt liv har Gud som inte kan ljuga utlovat. Löftet kommer ifrån Gud själv. Det finns en källa, det finns en förankring. Det finns ett ursprung av löftet. Och det är Gud själv när det gäller det eviga livet. Vi går vidare fram till Hebreerbrevet, det 10:e kapitlet. Och vers 23. Nu tar jag också bara en liten vers i sammanhanget här. Men det är sån här vers som går att bara ta i sitt sammanhang. Hebreerbrevet 10:23. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Till den som har gett oss löftet är trofast. Läser man handbok för livet eller levande Bibeln, så får man att det står att Gud som har gett oss löftet är trofast. Till den som har gett oss löftet är trofast. Och när det står så, så är det ifrån Gud själv. Det står att han har gett oss löftet. Så Bibelns löften har ett ursprung inte från en människa utan ifrån Gud själv. Och det här är väldigt viktigt. Det är för att människor kan svika när de ger ett löfte. Jag kan ge ett löfte som jag kanske inte kan hålla av olika orsaker. Jag kanske tar situationen i akt och ger ett löfte för att klara mig ur någonting eller ja, av någon orsak. Men jag har inte ens en tanke på att hålla det. Sådana människor finns. Det kan ju också vara så att löftet jag ger kan jag inte hålla. Men Bibelns löften har sitt ursprung i Gud. Och hur mycket jag än kan lova eller någon annan människa kan lova, så kan vi aldrig lova och ge samma löfte som Gud själv kan ge. Och det står att Gud kan inte ljuga och han kan inte svika. Hans löften är löften som inte kan svikas. Han kan inte svika. Det är en omöjlighet för honom. Därför att Gud är ju fullkomlighet också. Han kan inte säga, hopps, nu lovade jag någonting som jag inte kunde hålla. Det är en omöjlighet för Gud. Vi kan ge sådana löften. Ett löfte som vi väldigt ofta lever i, och som vi ska fortsätta leva i, och kanske leva ännu mer i, det är ju löftet om ett evigt liv tillsammans med Jesus. Vi är ju evighetsvarelser. Och det löftet har vi, så säger Bibeln, att var och en som tror, här har vi ett exempel på löfte, som kommer från Gud själv. Och Jesus, han säger det själv också, att tro på mig. Och Jesus, han säger att jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig. Han ger ett löfte hela tiden, att tro på mig, så är vägen till himlen klar. Och tror vi på honom, så är det sanning. Hela tiden är det viktigt att titta på löftets ursprung. Finns det en garant som garanterar att löftet hålls? Att det finns en uppfyllelse i det hela? Eller är det som vi brukar säga, tomma löften? Ni vet, nu ska jag inte blanda för mycket politik. Men så fort det är valdags, åtminstone i Sverige, så lovar ju alla politiker jättemycket. De går ut och de har stora, eller på så här, korståg. Hedlunds korståg handlade om att människor skulle komma till Jesus. Och det löftet som John Hedlund gick ut med, ja, det höll ju. När politiker går ut med löften inför valåret, så gör man ju det för att fiska röster. Det är ju så. Sen kan det vara lite si och så med uppfyllelsen av de här löftena. Det känner vi till lite hur det kan vara. Och politikerna brukar ju säga, det var någon gång här från förra gången, Ringholm var lite blåsväder. De var på honom efter, så sa han, men vi har aldrig lovat, sa han. Och så tog de fram något litet arkivklipp ifrån vad Ringholm hade sagt under någon sån här valdebatt. Och han hade ju lovat. Men, ja, ni vet, som politiker säger sen, förutsättningarna ändrades. Och därför kunde det ju inte uppfyllas. När det gäller löften är från Gud, så kan inte förutsättningarna ändras. Gud har gett sina löften. Och han kan aldrig ta tillbaka dem. Han gör det inte heller. Och jag tror, vänner, att det är dags att vi börjar påminna varandra om alla de här härliga löftena som finns i Bibeln. Jag tror att vi lever för lite i allt det här härliga som finns. Vi kanske har glömt bort alla löften. Jag vet inte. Eller kanske vi inte vill ha dem. Jag vill ha dem. Jag vill att alla löften här ska uppfyllas. Vi har en väldigt kort tid på jorden. Och jag tror att livet i himlen blir härligt. Men jag vill ha alla de här härliga löften uppfyllda redan på jorden. Många av dem. Det finns så många. Jag vet inte om ni har tänkt på det här. Men när jag är i bön, så kan jag ta min bibel. Och så kan jag peka på det här när jag ber till Gud. Och så kan jag säga, Gud, så här har du sagt i ditt ord. Och nu vill jag att du uppfyller det här. Men kan man göra så inför Gud? Ja, men han har ju skrivit det själv. Och han förnekar inte. Och han kan inte ljuga. Och det här finns en historisk intressant studie. Om människor som... Det har hänt väldigt mycket runt omkring. Vi kan kalla det för stora predikanter. Vi har lite där med ödmjukhet och annat att se på. Men predikanter, män och kvinnor, som det har hänt väldigt mycket omkring. De har helt enkelt tagit sin bibel. Alltså de har varit i bön. Så har de letat upp bibelord. Så har de pekat på det här och sagt i bönen till Gud. Gud, så här har du sagt. Uppfyll nu det här. Det finns många exempel på det här. Och det är ingenting att skämmas för och tro att vi ska komma krypande inför Gud och vara lite så här, oj, oj, oj. Så det löfte i Bibeln och det behöver uppfyllt. Peka på det. Och så ta med dig bönen. Jag lovar, det funkar. Det funkar alldeles utmärkt. Har Gud gett löftet, så uppfyller han det också. Det ska vi inte vara så blyga för inför Gud. Men ibland kan det vara lite snårigt, jag ska erkänna det här villigt, att få Gud att uppfylla sina löften. För frågan är ju, hur får jag del av alla de här underbara löftena? För att uppenbart är ju att åtminstone svensk i Sverige så lever vi i, jag vet inte vad ska man kalla det, fattig löftesfattigdom. Även om det ordet finns, det får bli ett nytt ord här. Fattig löftesfattigdom. Så mycket löften det finns och så lite som vi lever av egentligen. Som vi har rätt till. Det är dags att liksom börja hova in de här under vår tid på jorden. Det är inte meningen att vi ska gå omkring och tycka att det är sorgligt och tröttsamt och bara tänka vad härligt en dag är här i himlen. Men vägen dit är inte bara möda och stenig. Det är ibland. Men om vi kunde få grepp om det här någon gång ibland, lite mer, så tror jag det här. Vi ska titta på hur vi får tag i de här. För att det är viktigt att veta, hur får jag tag i alla löftena? Romarbrevet 4. Romarbrevet 4. Och det är så långt som sammanhanget ifrån den tredje versen till den sextonde. När jag läser här så får ihop sammanhanget. Här behöver vi få ihop sammanhanget lite mer. Romarbrevet 4:3. Ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud. Och det räknades, det står faktiskt trodde Gud hos mig. Det kan vara ett feltryck i den. Och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar att peka på får sin lön. Inte av nåd, utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktiga rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Därför prisar också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Saliga är det vilkas överträdelser är förlåtna och vilka synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Gäller denna salighetsprisning endast de omskurna eller även de oomskurna? Vi säger ju att tron räknades Abraham till rättfärdighet. När blev den tillräknad honom? Sedan han blivit omskuren? Nej, det skedde medan han ännu var oomskuren. Han tog emot omskärelsens tecken som bekräftelse på rättfärdighet genom tron. Och den ägde han redan som oomskuren. Så skulle han vara fader till alla oomskurna som tror. Och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Han skulle även vara fader till omskurna. Till sådana som inte endast hör till det omskurna utan också vandrar i spåren av den som tror vår fader Abraham hade som oomskuren. Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Och det som håller sig till lagen blir arvingar. Då är tron utan innehåll och löftet satt ur kraft. Lagen åstadkommer ju vrede. Men när ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Därför heter det av tro. För att det skulle vara av nåd och löftet stå fast för alla hans avkomlingar. Inte bara för dem som hör till lagens folk, utan också för dem som har Abrahams tro. Han som är allas vår far. Nu tog jag med hela sammanhanget för att få en liten bild i det här. Löftet uppfylldes genom tron. Bara genom tro. Hur goda vi än är i handlingar, gärningar som Bibeln säger. Hur mycket gott jag än gör som människa, så kan jag aldrig komma åt Guds gärningar där. Nu därmed inte sagt att jag lägger ner alla de goda gärningarna och gör dess raka motsats. Men förutsättningarna är olika för oss, eller hur? Alla kan inte skänka 10 miljoner någonstans. Någon kan skänka några kronor. Någon kan göra många gärningar. Någon kanske är sjuk och svag och kan inte göra så mycket gärningar. Gud har varit finurlig här. Han säger, hur mycket gärningar vi än gör så kan vi aldrig bli rättfärdiga. Vi kan aldrig få löftet genom att vi gör en massa saker. Jag kommer in på det här någon annan söndag, så vi ska inte fördjupa oss i det. Men löftet kan jag bara få genom tro. Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Här är grunden, vänner. Att få del av alla löftena som är i Bibeln, så behövs det en tro. Det är allt. Det är grunden för hela tron. Vi har ju lite problem med präktighet ibland. Frikyrkan har en präktighetsstämpel. Och den lider vi med. Den behöver vi ibland ta och skjutsa ut med kvasten. För att det är bara genom tron. Tro, tro, tro. Och kanske ställer det här lite i en annan situation. Att få del av alla de här underbara löftena. Nu är vi inne på ett lite känsligt område, vänner, också. Tro. Det här har debatterats ibland. För så här är det ju. Tron är viktig. Att ha en tro på någonting, det är det som får människan att göra det också. En människa som inte har tro på att någonting fungerar, det blir lite problem. Om man ska bygga ett hus till exempel, och så har man med sig en byggmästare, det kan vara andra saker också. Men jag tog det här exemplet för att vi såg lite på TV häromdagen om den här familjen som hade börjat ett nytt liv. Som hade startat en hästgård, hade de gjort. Han hade gett upp sitt liv som tryckare. Och så hade de startat en hästgård. Och väldigt många av hans vänner förklarade, väl nästan idiotförklarade honom i det här. De sa att det kommer aldrig funka. Men vet ni varför han lyckades? Han hade en tro på det här. Han hade en tro att det här ska lyckas. Han drevs av den här tron. Tron blev hans vilja. Att ta med sig människor i styrelser eller i kommittéer eller vad det nu än är, som inte har en tro på att det ska fungera, det är inte bra, kan jag säga. Det är livsfarligt att ha med sig människor som inte har en tro på det. Därför att de har redan gått in med förutsatsen att säga att det här kommer inte att lyckas. Och det som kommer hända då, det är att de som har en tro, ja, de kommer alltid att få arbeta mot den som säger det kommer aldrig gå det här. Det kommer aldrig funka. Det kommer aldrig funka, kom ihåg det. Så kommer säga, vi har inga pengar till det här. Det kommer inte att funka. Och så kommer de säga, nej, vi får aldrig tillstånd för det här. Och det kommer aldrig funka, det förstår ni väl, det ser ni. Men det är klart att vi ska ju se saker runt omkring. Man får ju se verkligheten i saker. Att bygga ett hus där det är väldigt lerigt på gammal sjöbotten, då måste man påla väldigt mycket. Men då lyckas det. Så är det i Vallentuna. Så halva Vallentuna är gammal sjöbotten. Det går att bygga hus på gammal sjöbotten också. Även om folk säger att det inte går. Jo, det går om man gör rätt. Om man pålar och pålar och pålar, så går det. Då blir det stabila hus. Och nu står de husen där i Vallentuna på gammal sjöbotten sedan 60-70-talet. Tron är väldigt viktigt i vad vi än ger oss in i. Har vi inte tron på någonting, då ska vi nog stanna till ett tag. Sen finns det människor som har väldigt stark tro, men ändå får de inte vad de ber om. Och det kan vi ju grunna på ibland. Varför? Ofta så får vi ingen svar på varför. Då får man ju lyfta på hatten och gå vidare i så fall. Och inte kanske bara fastna i det. Men tron är grunden för det här. Och det är viktigt att vi tror att Gud ska uppfylla sina löften. För att om vi säger att Gud kommer aldrig uppfylla sina löften, vad kommer hända då? Ja, det spelar ingen roll vad han gör. Vi kommer aldrig se den då. Människor trodde inte på Jesus när han kom till Nazaret. De hade ingen tro på honom. Därför kunde han inte heller undervisa dem. Men han kunde inte göra en undertecken. Därför att det står att Jesus sa, han förundrades över deras otro. Står det. Det fanns inte en chans för dem. Det var några han botade genom att ha handpåläggning. Bibeln tar upp det här med tron också. I det lilla brevet Jakob. Jakobs brev. 1 till kapitel 1. Och vers 6. Eller vi kan ta det från vers 7, från vers 5. Därför att där har vi också ett löfte. Jakobs brev 1 och 5. Om någon av er brister i visdom, och då kan jag räcka upp handen först, så det gör jag, ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förberåelser. Och han ska få den. Här har vi faktiskt ett löfte. Gud säger att när vi ber till honom, nu var det i det här fallet handlar om visdom, som ger åt alla villigt och utan förberåelser, ska han få det. Härligt, säger vi. Yes. Men så ska vi se vers 6. Här finns en grund i hur vi ska komma åt den här visdomen. Men han ska be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. Och så tar vi vers 7 för att få lite resultat av tvivlet. En sådan människa ska inte tänka att hon ska få något av Herren. Vi tar vers 8 också. Splittrad som hon är, ostadig på alla sina vägar. Det här får vi brottas med ibland. Och det är nyttigt att brottas med saker. Ibland så när det blir för jobbigt så slänger vi åt sidan. Men kanske ska ta en liten sån här. Det som har brottats med Karelin ibland. Det här är jobbiga saker ibland. Att brottas med tro. Därför att ofta så brottas ju med det här. Men jag tror inte tillräckligt. Är det något fel på mig som människa? Ja, frågan kan vara berättigad att ställa. Men kanske ska vi inte fasta för mycket i det här och se att jag är misslyckad som människa. Jag är dålig för jag tror inte. Jag ska fortsätta några söndagar längre fram i löftet. Men Bibeln ger oss det klara beskedet. Vi kommer åt alla löften, allt det här. Genom att be. Men vi ska be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan få något av Herren. Splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Det här är en växtprocess, vänner. Att växa in i tro. Det är ingenting som blir fullkomligt så här. Nu, just på den här sekunden. Det tar ett tag. Och då är det bättre att börja ta små trosteg istället för att ta de här stora trostegen. Ni vet, om jag skulle säga att om vi inte hittar någon lokal, ja, men då bygger vi ett stort hus någonstans här ute. Ja, hur många miljoner skulle det kosta? Ja, jag skulle nog inte ha tro för att ekonomiskt skulle bära, så jag tror inte heller att någon annan skulle ha det. Och då har vi tagit ett steg i tro. Som vi egentligen inte tror på. Att ta trosteg som vi inte tror på. Tillsammans med Gud. Det är inte riktigt bra. Men samtidigt. Så är det så att. Alla mål som vi sätter upp. Ska vi egentligen bara kunna nå. Tillsammans med Gud. Ja. Men börja med små trosteg. Det kan vara ett litet steg först. Vartefter. Så man känner tryggheten tillsammans med Gud. I relationen. Så kan jag ta lite större steg. Så kan jag göra större saker. På grund av att tron växer. Den måste få växa. Men någonstans måste jag få börja brottas lite med det här. Så att jag är inte sämre som människa. För att jag tvivlar när jag ber. Jag är på väg hem till himlen. Men det blir ju jobbigt om jag börjar tvivla på om jag verkligen är frälst. Och då säger Bibeln att jag är det. Genom min bekännelse. Mm. Så nu går härifrån idag. Så hoppas jag och bara längtar efter att alla ska börja tänka på alla löften som Gud vill att vi ska få. Och så ska vi bara känna. Ja, men det här tror jag på. Jag vet, ibland brukar jag ställa frågan. Tror vi på det här? Och det här är en viktig fråga. Att få lite bekräftelse ibland. Tror vi på det här? Därför säger vi. Nej, det kommer aldrig att gå. ja, då blir det väldigt mycket uppförsbacke. Det blir väldigt mycket motvind. Och till slut, så ju mer man säger det går inte, så stannar man till slut. Och så får man lägga sig ner och så händer ingenting. Ja, det är en brottningskamp. Jag är medveten om det. Och hur tuffare det kan vara. Det är sådana här, får vi en lokal då? Tror vi på att vi får det? Ja. Ja, det är tufft det här. Och det är, vi har inte tro för att gå ut och bygga ett mångmiljonprojekt här ute. Lokalen som finns ledig, den kostar ganska mycket pengar. Och frågan är, har vi tro för att det ekonomiskt bär sig? För att har man inte tron att det skulle bära sig ekonomiskt eller att det kommer in, då ska man heller inte ta det steget. Det är för att Gud ger oss löftet att det skulle kunna fungera. Det finns exempel på människor som har det så här. Ger sig in i arbeten där man inte har täckning för någonting. Och så öser bara Gud in pengar så här. Men då är det viktigt att gå i tron på det här så man inte svajar en hit och en dit. Men då får man ingenting. Ja, det här är inte en brottningskamp. Men det är nyttigt att brottas med de här frågorna ibland. För ju mer man brottas med det, så till slut så har man brottats färdigt med den ena biten. Men då får man ställa den åt sidan. Då är man klar med brottningskampen. Och då har det börjat växa igen. Och så går man vidare. Så kanske man möter nästa brottningskamp. Ja. Man brottas lite med det här. Så en dag så besegrar man Karelin till och med. Då åker han i vattnet där. Då är det slut. Ja, nu ska inte jag säga så mycket mer om det här än att vi ska bara börja tacka Gud för alla de löftena som han har. Och så ska vi fortsätta ett antal söndagar framåt om det här. Med alla löftena som han har och som han vill ge oss. De här ska vi börja ta emot och börja tacka honom för. Då får vi se vad som börjar hända. Herre, jag bara tackar dig, bara prisar dig för alla dina underbara löften. Herre, jag bara tackar dig för de underbara löftena som du har skrivit i ditt ord. Och Herre, jag ber i namnet Jesus att du ska börja låta de här löftena få regna ner över din församling här. Och Herre, nu ber jag efter din vilja, därför att du har sagt att när vi ber i namnet Jesus så ska du ge oss det vi ber om. Och du har sagt att när vi ber om att om saker som förhärligar dig, far, genom Jesus, så ger oss det. Och nu ber jag dig, Gud, i namnet Jesus, att du ska låta dina löften få uppfyllas i den här församlingen. Att du ska låta allt det här underbara få regna över oss. Därför att du ska bli förhärligad, far. Det är vi som församling får gå fram. Och vi ska gå fram och förhärliga dig, Gud. Överallt i hela Smedjebacken. Genom namnet Jesus. Jag tackar dig för att det är dags nu för dig att uppfylla dina löften här. Vi har löftet om himlen och dit är vi på väg. Men det är så mycket annat, Herre, som vi saknar. Herre, du har lovat oss gåvorna, nådegåvorna. Nu vill vi se dem komma i funktion. Du har lovat oss framgång, Herre, för ditt namns skull. Nu ber vi om allt det här. Herre, jag bara tackar dig, bara prisar dig. För att det som ligger framför nu, på våran tid av, när du ska börja infria dina löften, som du har lovat, Gud. Herre, därför ber vi också om att du ger oss en lokal där vi kan samlas i. En egen lokal. Där du kan förhärligas, far. Därför att du vet att skulle du börja förhärligas här, så skulle vi snart åka ut härifrån. Men fader, därför ber vi i Jesu namn. Och jag bara tackar dig för att du ordnar en lokal till oss. Där vi kan samlas vecka efter vecka. Och bara förhärliga ditt namn genom Jesus Kristus. Så att den här bygden, hela Smedjebackens kommun, ska få veta vem du är, Herre. Jag bara tackar dig, bara prisar dig. För att du har en lokal som du kommer ge oss nu. Herre, du infriar ditt löftet. Det vi ber om ska du också ge oss. Vi behöver den här lokalen. För att ditt arbete ska kunna fortsätta här. Tack, Herre, för att du låter din makt verka. Och att du uppfyller ditt löfte här. Jag bara tackar dig, bara prisar dig. Som hela församling så ber vi i ditt namn Jesus, till vår Herre, vår Gud, att det här ska uppfyllas. Jag bara tackar och prisar dig för det. Amen.